Du har förmågan att låta din hunds önskningar gå i uppfyllelse. Du har den makten. Du har den möjligheten. Ta den möjligheten. Varmt välkommen till Brave Dogs-podden. Vad kul att du är här och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milene och jag är en certifierad beteendeutredare som jobbar med komplex beteendeproblematik och har specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Här får du evidensbaserade tips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Vi blir jätteglada om du har lust att följa oss där du lyssnar på oss i din poddapp. Och på bravedogs.com kan du som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev där jag varje tisdag delar tankar och tips och berättar om saker som kommer. Hon kan ju det här egentligen. Han vet vad han ska göra, men han väljer inte att göra det. Alltså det där har man ju hört några gånger. När någon tror att hunden kan någonting bara för att hunden kan det hemma eller i kurslokalen. Och det där kan ju vara väldigt frustrerande för oss människor att beteende inte generaliseras så enkelt som vi önskar att det gjorde det. Bara för att hunden kan gå sin rallybana i hemma på klubben så kan vi som bekant inte ta för givet att den kan göra exakt samma sak i tävlingsmiljö. Eller hunden som går avslappnat bredvid sin person på en cykelväg kanske inte kan göra det i skogen. Eller tvärtom. Ja, jag brukar säga att beteende sitter i väggarna och det är just det här det handlar om. Att vi inte kan separera ett beteende från kontexten det händer i. Som just nu till exempel så sitter jag på en stol och spelar in det här och jag kan ju faktiskt inte sitta utan stolen eller golvet eller någonting sånt. Jag kan inte bara sitta, jag kan inte bara bete mig. Jag behöver en kontext att bete mig i, så att säga. Och som Susan Friedman har sagt, att beteende händer liksom inte i ett vakuum. Det är ju lite grann just precis det här, att beteende alltid händer i en viss kontext. Och vill vi att beteendet ska fungera i flera kontexter så behöver vi träna för det och förbereda hunden på det. Men vad är det som gör en miljö svår? Ja, det är klart att det varierar och det som är väldigt svårt för en individ kanske inte är riktigt lika svårt för en annan. Men det finns intressant forskning som har studerat just det här och testat vilka slags störningar som är svåra för hundar. Och det kan ge oss lite ledtrådar när det gäller hur vi lägger upp träning på bästa sätt för att hunden ska klara riktigt svåra störningar. Och i den här studien som vi kommer att titta på idag så kollar man på hur ljud- och ljusstörningar kan påverka hundarnas förmåga att göra beteenden de redan kan. Så det här är ju väldigt relevant för dig som kanske tävlar i hundsport eller som har en socialtjänstehund, servicehund, terapihund av något slag. Egentligen alla som vill kunna ha med hunden ute i vardagslivet är ju det här relevant för. Och för mig som jobbar mycket med rädsla och specifikt ljudrädsla så är det här superintressant, för vi kommer titta på just hur ljud stör eller inte stör hundarna. Och tidigare forskning har man påvisat att till exempel tjänstehundars förmåga att göra sitt jobb påverkas av så enkla saker som växlingar i väder och temperatur. Så när det gäller ljud och ljus då, hur kan det påverka hunden? Ja, eftersom tjänstehundar, deras beteenden behöver ju faktiskt fungera oavsett väder och vind, oavsett vad som händer. Och den här studien är gjord på just bruksraser, även om det inte är hundar i tjänstgöring så att säga, utan det är hundar som ägs av vanliga människor som du och jag. Och studien i fråga, den tittar som jag sagt både på vissa ljusfenomen och ljud. Och det jag kommer fokusera på mest idag, det är hur ljudet påverkar hundarna. Men man testade även att gå från mörkt till väldigt ljust i studien. Men det fick man ingen vidare effekt på, och det tror man är därför att man helt enkelt hade en design av studien som inte passade hundarnas förmåga. För att man fick ingen effekt, men man är övertygad om att det är inte helt lätt för hundar att gå från väldigt mörkt till väldigt ljust till exempel. Och en annan grej man kollade på när det gäller ljus är hur strobebelysning, alltså så här flimrigt blixtrande ljus, hur det påverkar hundarna. Och det man kan säga är att de konkluderade att det försämrar hundarnas syn, vilket gör det svårare för hundarna att bedöma underlaget. Så om du har en hund som behöver klara av någonting i ojämn terräng, eller den kanske måste ta sig över under ett hinder, då kommer flashande, blinkande ljus göra det svårare för hunden att ta sig fram och göra det den ska helt enkelt. Men om vi lägger den där ljusdelen lite grann åt sidan och fokuserar på störningarna i form av ljud. Så ljud är ju liksom små tryckvariationer i luften, och man mäter det i decibel. Ljudnivåer på typ 80-85 decibel, där är risken för hörselskador för oss människor ganska liten. Samtidigt om du utsätts för 85 decibel en längre tid så kan det skada hörseln på ditt människoöra. Smärttröskeln för oss människor ligger runt 130 decibel, och då är risken stor att din hörsel skadas permanent även vid kortvarig exponering. Om du tänker ett flygplan vid start så är ungefär 150 decibel. Gevärsskott är också 150, åska 120 decibel. Och det är samma sak med barnskrik, är faktiskt till och med högre än ambulanssirener. Så barnskriken ligger också på typ 120 decibel. Och 120 decibel gör faktiskt ont på oss människor och kan alltså även skada hörseln. Gräsklippare ligger på runt 85-90 decibel, tvättmaskiner runt 75, kraftigt regn ligger på typ 50 och vanlig samtalston 60. Och viskningar ligger på typ 20-30 decibel. Så på avsnittssidan på braverdogs.com/pod/29 finner du en grafik som visar de olika nivåerna av ett antal ljud, bara som en illustration, så att du får lite referens till att man i den här studien använde 85 decibel för att testa hur det ljudet påverkade hundarna i studien. Och som jag sa så vill man testa hur det här höga ljudet påverkar hundarna när de ska göra ett beteende som de har fått lära sig redan. Och det man lärde hundarna är att trycka nosen mot en vit plastcirkel. Och så satte man den här plastcirkeln på olika ställen i ett stort rum. Och sen förde man över plastcirkeln så att det blev en vit cirkel på en dataskärm istället. Så det var samma storlek och samma färg. Och man kunde då styra på vilken skärm i det här rummet som man satte upp den här vita cirkeln, utan att hunden såg någon person som satte den nära cirkeln någonstans. Så hunden lärde sig att gå i det här stora rummet och finna en skärm med en vit cirkel på. Och när de kunde det, då lärde man dem även att gå över en stege som man la på golvet. Och sen kedjade man ihop de här två beteendena. Så hunden lärde sig att först gå över stegen och sen gå till rätt skärm och indikera att aha, där är det en vit cirkel. Och när hunden hade lärt sig så här mycket, då släppte man på kriteriet så att hunden inte behövde trycka nosen mot cirkeln, men den behövde gå i närheten av rätt skärm, och faktiskt 23 centimeter ifrån rätt skärm behövde den vara. Och när den var där, då kastade man godis på golvet till hunden som belöning. Och man ansåg att hundarna kunde det här när de gjorde rätt 47 gånger av 48. Då påbörjade man själva testet för att se hur ljud påverkade hundarnas förmåga att göra det här beteendet, att gå över stegen och sen indikera vart den vita cirkeln var. Och i testet med det höga ljudet så började man spela det här 85 decibel ljudet så fort hunden börjat gå över stegen. Och 85 decibel, det är alltså ungefär som en hårtork eller en gräsklippare i nivå. Så hunden står med en forskningsassistent, väntar i 3 sekunder innan den får kliva över stegen och visa vart den här vita cirkeln är någonstans. Och innan vi tittar på just resultatet av att man då spelade det här höga ljudet när de började gå över stegen, så är det en cool grej faktiskt som de hade med i studien som jag tycker är relevant att liksom plocka upp och titta på lite extra. Och det är att man faktiskt hade ett slags startbeteende i den här studien. För om hunden valde och själv inte aktivt leda den här forskningsassistenten in i testrummet, då ansåg man att hunden sa nej tack, jag vill inte. Och då försökte man inte locka in hunden eller uppmuntra den att köra ändå, för man ville undvika sensitisering. Så precis som många av oss som jobbar med frivillig hantering eller som jag jobbar med ljudrädsla träning och som jag vet att många av mina kollegor jobbar i hundsport, där hunden får ett eller flera startbeteenden som den gör innan den går in i ringen. Ja, det är ju precis så som de hanterar situationen i den här studien. Om hunden inte frivilligt väljer att göra de startbeteenden som är utvalda, ja, då går man inte in i ringen om man tränar sport eller tävlar sport. Och i den här studien så pausar de hunden helt enkelt. Och varför poängterar jag det här då? Jo, för hundarna i den här studien, de utsätts ju för ett högt ljud, den här störningen på 85 decibel. Och om vi då hade lockat och pockat eller uppmuntrat hundarna att ändå gå framåt när de faktiskt visar att de tvekar, ja, då lockar vi ju hunden in i någonting som den visar att den faktiskt själv inte vill och själv aktivt inte väljer. Och i studien, om hundarna 3 gånger på rad sa stopp, då ansåg man att hunden hade sagt stopp till allting och då gjorde man inga fler försök överhuvudtaget sen efteråt. Utan hunden fick spatsera omkring vart den ville, käka godis och göra precis vad den kände för utan uppmuntran till någonting specifikt. Så det jag tycker att de gör i den här studien, det är att de respekterar hundens val. Om hunden säger stopp så är det stopp. Det är inte locka pocka för att få dig att göra det ändå. Och om du upprepat 3 gånger på rad säger nej tack eller på något annat sätt liksom undviker stegen eller liksom tar för lång tid på det och indikera, ja, då är det för dem ett tecken på att vi ska inte fortsätta det här. Och det tycker jag är någonting som vi alla kan påminna oss om när det gäller träning och vardag med hund. Vi behöver inte tvinga hunden om vi inte absolut måste. Och tvång, det kan innebära en sån grej som att lägga metallprylar i hundens metallmatskål. Det kan vara ett tvång om du har en ljudrädd hund som är hungrig och du lägger ner metall där för att hunden ska lära sig hantera metallljud. Det är som att minera hundens matskål. Det är råtvång skulle jag säga. Och det är helt onödigt och ineffektivt. Det är bättre att vi använder träningsmetoder som hunden själv initierar och styr både för att rehabilitera rädsla och hantering och i sport och ja, i allt vi tränar helt enkelt. Att vi samarbetar med hundarna och lyssnar på dem när de säger nej, hur de än säger nej. Du har förmågan att låta din hunds önskningar gå i uppfyllelse. Du har den makten, du har den möjligheten. Ta den möjligheten. Respektera hundens nej och träna så att hunden såklart vill säga ja. Vilket innebär att hunden måste hålla i taktpinnen på träningen. Så jag blev väldigt glad när jag såg att de hade den lilla detaljen med i den här studien där man inte bara tittar på om hundarna inte klarar av uppgiften eller tar för lång tid eller undviker en del i det, utan också om de väljer att själva inte föra den här forskningsassistenten in i testrummet, så tar man det som ett nej tack. Det tycker jag är briljant. Så i själva testet då, Då har man 6 reps, det vill säga 6 gånger som hundarna ska gå över stegen, störas av ljudet och sen ändå klara av att gå och indikera vart den här vita cirkeln är, på vilken av 2 olika skärmar som cirkeln är. Och jag har gjort en illustration av den här studien på avsnittssidan som du finner om du hoppar dit och kollar, som kanske gör det lite lättare att förstå själva upplägget. Så resultatet då? 11 hundar, 6 repetitioner. Vad hände i repetition 1? 2 hundar sa stopp, nej, tack redan i första repetitionen. Det vill säga 3 gånger på rad så fixade de det inte. Endera genom att undvika stegen eller liksom ta för lång tid eller sen inte ta sin forskningsassistent till testrummet. Så 2 av 11 hundar i första repetitionen sa nej. I 3:e repetitionen sa ytterligare 3 hundar stopp, nej tack, inget mer. I 4:e repetitionen ytterligare 3 hundar sa stopp. Och i 5:e repetitionen sa en hund till tack och hej, leverpastej. Så det var endast 2 hundar som klarade alla 6 repetitioner på det här ljudtestet. Det vill säga 77% hoppade av längs med vägen och 47 av alla de här repetitionerna som man hade planerat att göra, 47% av ljudförsöken gjordes alltså inte av hundarna överhuvudtaget. Det säger lite om hur svårt det är med höga ljud för våra hundar. Och tänk att det här är inte hundar som är ljudrädda, det här är brukshundar. Raser som ofta används som tjänstehundar och så vidare, som utsätts för det här höga ljudet, 85 decibel, tänk hårfönsnivå, och som då så tydligt i den här studien blir så enormt påverkade. Och en annan sak man mätte var det som kallas latenstid, det vill säga hur lång tid det tar innan en hund initierar sitt beteende efter den har fått sin signal och när den har hört det här ljudet. Då blev latenstiden mycket längre. Så efter hunden exponerats för ett högt ljud så blev latenstiden längre. Och hundarna tog även markant längre tid på sig att gå över stegen efter de hade hört det höga ljudet. Och hundarna som klarar ljudtesterna tar alltså längre tid att komma igång och längre tid att klara av uppgiften. Och föga förvånande är att de hundarna som gjorde uppgiften även gjorde fel mycket mer efter de hade hört de här ljuden. Så beteendet de hade lärt sig, att gå över stegen och indikera vart en vit cirkel var, fungerade inte på samma nivå som tidigare. Och det är ju precis det här vi ser med våra hundar när vi tar dem till olika situationer och olika kontexter också. Att beteenden som hunden kan i en kontext inte funkar i en annan. Och här har vi ju faktiskt samma kontext för de här hundarna, men vi tillsätter någonting, vi tillsätter ett ljud. Det man också ser i studien är att hundarna sensitiseras genom repsen när de gör flera reps med ljud. Det vill säga deras förmåga försämras för varje gång de har hört ljudet. Så studien konkluderar att i allra högsta grad störs hundars förmåga att göra beteenden som de redan har fått lära sig när de hör höga ljud. Och man påtalar också att många hundar helt enkelt verkar uppleva höga ljud som obehagliga. Och på humansidan finns det forskning som påvisar att höga oväntade ljud försämrar en persons förmåga att klara en uppgift. Kanske eftersom ljudet fångar våran uppmärksamhet vare sig vi vill eller inte, så kognitiva resurser riktas mot ljudet istället för uppgiften. Och ljud kan även försämra våran förmåga att komma ihåg saker. Man liksom tappar sin tråd om det låter någonting som man inte var beredd på. Så ljud kan störa både oss och våra hundar enormt, och höga ljud uppfattas sannolikt som obehagligt. Så jag tänker på för några år sedan när jag var på Clicker Expo och Ken Ramirez sa att inte lära hundarna ett beteende som är det svåra, utan det är miljön som är det svåra. Kontexten. Det är alltid kontexten och miljön som är det svåra. Och vi kan inte separera kontexten från beteendet, utan där vi lär in någonting, där hunden kan någonting. Om vi vill att hunden ska kunna det på en annan plats, så måste vi generalisera inlärningen. Men hur kan vi träna hundarna då för att klara av ljudstörningar? Finns det några saker att ta fasta på? Finns det någon evidens när det gäller själva inlärningen? Ja, det gräver vi vidare i nästa avsnitt. Det vore superkul att höra vad du tyckte om det här avsnittet. Så tagga mig gärna i sociala medier på @BraverDogsSweden. Och kom ihåg att varje hund är en individ och att vi därför inte kan kopiera en träningsplan rakt av från en hund till en annan. Träningsplaner behöver helt enkelt skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget behöver man såklart säkerställa att hunden är helt frisk. Och det är naturligtvis ingenting man gör själv, utan det gör en veterinär.